Du skall ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Det var budskapet från ängeln till Maria och till Josef. Och det tar vi som utgångspunkt när vi nu ska tala om synd och frälsning från synden. I växtriket där har vi invasiva arter som tränger sig in på områden där det inte hör hemma och tränger undan all annan växtlighet och är närmast omöjlig att utrota, då den enda möjligheten är att gå till grunden med det onda. Så är det och med synden. Den är invasiv. Den hör inte hemma i människosläktet. Och likväl har den övertagit kommandot i människors hjärtan och liv. Och det blir så viktigt att gå till grunden med det onda för att övervinna det. Och det finns bara en som har lyckats med detta, nämligen Jesus Kristus, Guds son. När Gud skapade människan så skapade han henne till sin avbild med en underbar möjlighet till gemenskap med honom. En gemenskap som byggde på helighet, alltså en fullständig gemenskap med Gud och ingen gemenskap med det onda. Och denna helighet gjorde att hon var omstrålad av Guds härlighet. Gud är ljus och intet mörker finnes i honom. Och det var detta ljus som var människans livsvillkor. Hon kunde leva i ljuset som han var i ljuset. Och detta är Guds gemenskapstanke, i första hand till honom själv, men också till varandra. En vandring i ljuset som han är i ljuset. Människan kunde tåla ljuset, ljuset i Guds närhet, men kunde inte tåla mörkret. Och därför gällde det om att hålla sig borta från mörkret och dess inflytande. Därför var det så oerhört viktigt att ta vara på Guds ord och hålla sig nära Gud. Och därigenom fly det onda. Och eftersom Gud inte ville ha en robot som slaviskt följde honom, så hade Gud lagt in ett prov i lustgården för att se om människan av frivilliga ville lyssna till honom, ville följa honom. För ljuset bygger på frivillighet, medan mörkret bygger på tvång. Provet var så likt Gud i hans handlande. Ett förhållandevis litet prov i en stor verklighet. Av alla andra träd i lustgården må ni fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont må ni inte äta. Till den dag ni äter därav skall ni döden dö. Allt var lovligt förutan ett undantag, kunskapens träd på gott och ont. Tänk om man gjort tvärtom. Vilken begränsning i människornas liv. Men nu stod allt till buds i lustgården med alla dessa ljuvliga frukter från träden, förutom ett enda. Och här stod provet. Det är aldrig svårt att försvara Gud, men stackars djävulens advokater. Så kom då ett väsande väsen in i lustgården med sin klyvna tunga. Den gamle ormen med sitt ifrågasättande och avvisande av Guds ord. Ett frågetecken och ett utropstecken var vapnen i hans arsenal. Skulle Gud ha sagt: där har du tvivlet med sitt frågetecken. Ingalunda har Gud sagt: där har du otron med sitt utropstecken. Och det första leder in i det andra. Och Eva tar upp diskussionen med ormen och faller i synd. Men vi har att göra med två syndare, för både Adam och Eva åt av den förbjudna frukten. Och nu vill vi säga något om detta. Syndens makt ligger i dess makt att bedraga. Och ormens bedrägeri är inte en liten krusning på ytan, utan går från den ena ytterligheten till den andra. Det bedrägeri som Eva möts av är detta: ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter därav ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och det bedrägeri ormen lägger upp till är öppnade ögon för det onda och tillslutna ögon för det goda. Och nu tar vi med från första Timoteusbrevets andra kapitels 14:e vers. Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse. Nu har jag sagt att vi har att göra med två syndare, Adam och Eva. Men vad med Adam som inte blev bedragen enligt bibelordet vi här tagit med? Ja, i första Moseboks 3:e kapitel och 6:e vers läser vi: kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt. Och så heter det vidare: och hon gav jämväl åt sin man som var med henne, och han åt. Vad gjorde Adam? Jo, han följde efter Eva på syndens väg. Och så blev han den första som följde efter på syndens väg. Och efter honom har miljontals gjort detsamma. Man har sett någon som syndat, och så har man gjort detsamma. Och då utan att själv ha upplevt bedrägeriets frestelse. Oh, hur många det finns på detta konto av efterföljare på syndens väg. Och det hjälpte ju icke något som helst att Adam skyllde på Eva. För han hade ju själv ätit av den förbjudna frukten. Men när det gäller syndens utbredande så har denna faktor ett oerhört inflytande då man följer efter en annan syndare på syndens väg. Och nu vill jag ställa frågan, kan den ena synden överskyla den andra? Det finns nämligen en tendens att förminska samtidens synder. Inför syndens begynnelseskeende i människors liv. Om vi nu tar Sodom som exempel. Detta var Sodoms missgärning. Fasten höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne beskärd. Understödde hon likväl inte den arme och fattige. Och så har vi det som Sodom blivit känt för. De sexuella utsvävelserna och de onaturliga förhållandena. Kan man nu stryka eller förminska det sista för att koncentrera sig om det första? Nej, synden har sin utvecklingsprocess, sin urartning. Och därför ligger det sista närmare domen än det första. Nya testamentet ger oss en oerhört allvarlig påminnelse om detta. När det påtalar Sodoms synd. I Romarbrevets första kapitel, i andra Petrus andra kapitel och i Judas brev. Och här tillåts vi inte att sväva på målet, utan vi må vara sannfärdiga mot bibelordet. Vad hände egentligen där i Sodom? Ja, Bibeln berättar för oss att Sodom med sin konung och folket och egendom blev bortfört. Men Abraham tog upp kampen med sitt folk och vann seger och återförde konungen, folket, egendomen. Och händelsen visade på hur löst allting satt och hur viktigt det var att leva i ett gott förhållande till Gud. Och nu hade Sodoms invånare ett underbart tillfälle att vända om och göra sin sak klar med Gud. Men synden tilltog och den onaturliga sexualiteten blev rådande och ett stort rop gick upp till Gud för deras synd var mycket svår. Och så får Abraham av Gud veta att han tänker ödelägga hela staden på grund av synden. Då trädde Abraham närmare Gud och bad för staden. Och börja med det 50. Finns det månne 50 rättfärdiga i staden? Vill du så förgöra den? Nej, sa Gud. Det vill jag inte för det 50 skull. Kanske fattas det 5 i det 50. Vill du så förgöra staden? Nej, säger Gud. Och så fortsätter Abraham och går ner till det 10. Finns det månne 10 rättfärdiga i staden? Vill du så förgöra den? Nej, säger Gud, det vill jag inte. Men det fanns ju inte 10 rättfärdiga i staden. Men det fanns en, nämligen Lot. Och Gud tänkte på Abraham och räddade Lot. För Gud, förstår du, han gör mer, ja långt mer, än vi kan både bedja och tänka. Men så fick vi det varnande exemplet för kommande tiders ogudaktiga människor. När det regnar eld och svavel ned från himmelen och förgör dem. Tänk vilka möjligheter till bättring som kunde utnyttjats. Vilka möjligheter som gick förlorade. Jag ser det så klart. Konungen, folket, egendomen, allt blev bortfört. Allt var förlorat. De kunde inte själva göra något som helst åt saken. Men så kom väckelsen med Abraham och hans folk och återförde alltsammans till staden. Och hur var nu läget då? Jo, man har fått en inblick i syndalivets förgänglighet. Inget hade varit bestående. Allt hade varit bortfört. Men så fick man en andra chans. En möjlighet att överlämna hela sitt liv i Guds händer. Men istället fortsatte man som förut. Och var konsekvenserna stora i första omgång med bortförandet, så blev det långt större med domen från himmelen då det regnade eld och svavel och förgjorde dem allesammans. Det kommer en kommande dom över synden, och den är oundviklig utan frälsningen i Jesus Kristus. För du ska veta, min vän, att om allt än är förlorat utan Jesus, så kan allt vinnas med honom. Och med allt menar jag gemenskap med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Inte som förut i syndens utsvävningar, men ett helt nytt liv i Jesus Kristus, med en sinnesändring istället för ett jordbundet sinne, med ett sinne vänt mot himmelen, med väntan på Jesu tillkommelse på en brusten sky när han kommer för att hämta dem som hör honom till. Du förstår, vi lever i syndens sista utsvävningar. Det är synden som invasiv art har förkvävt de livsbetingelser Gud har givit oss att leva här på jorden. I ett naturligt förhållande till honom och varandra. Och världen väntar på sin antikrist som kommer att skörda rubb och stubb och få både små och stora att tillbedja honom. Ett syndens bedrägeri av global omfattning. Men innan dess ljuder överängelns röst och Guds basun, och Jesus själv träder ut på himmelens sky för att hämta dem som hör honom till. Det som blivit hans folk genom försoningen på Golgata, lösköpta med Jesu Kristi blod till försoning för deras synder. Ändetiden är dramatisk. Synden är inte en vek företeelse. av diskussion och tolerans, utan framträder med ett tvång av fullständig underkastelse. När laglöshetens människa, fördärvets man, antikrist, har trätt fram, då har synden nått sin fulländning. Men antikrist har inte det sista ordet. Det tillhör Jesus, som med sin muns anda dödar antikrist och tillintetgör honom med sin tillkommelses uppenbarelse. Du förstår, det ligger en oerhörd kraft i Guds ord, uttalade av Jesus. Jesus säger, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det har evigheten i sig. För att undgå syndens lön som är döden och syndens dom som är evig förtappelse utan gemenskap med Gud, så behöver vi frälsas ifrån synden. Att som en brand bli ryckt ur elden, att bli förd ifrån mörker till ljus, ifrån Satans makt och till Gud, att bli befriade från träldomen under denna världens första, djävulen, och uppleva friheten i Jesus Kristus, den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Det är så att om sonen, alltså Jesus Kristus, gör oss fria, så blir vi verkligen fria. Tjuven, den gamle ormen, han kom med synden för att stjäla, slakta och förgöra, och vill dra med sig varenda en i fördärvet. Men Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, och för att vi skulle få liv och övernog, ett överflödsliv i honom. Människan är inte skapad för inspirationer från mörkrets första. Hon är skapad i sitt inre för strömmar av levande vatten. Men det finns bara hos Jesus. Han ropar ut till oss alla. Den som törstar, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och syndens inneboende inspirationer byts ut mot strömmar av levande vatten. Det är frälsning, frälsning från synden. Det finns bara ett namn under himmelen givet bland oss människor, genom vilket vi kan bli frälsta. Det är namnet Jesus. Ja, vi började med, du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Så lyft ditt huvud, se Guds lamm som borttager världens synd. Se på Jesus, trons begynnare och fullkomnare. Hur så? Jo, tro på honom, För den som tror på honom kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Ja, det eviga livet i Jesus.
Eva, dig möte, kära vän, här på din vandringsstig. Och säg det då till frälsaren, nog vill han hjälpa dig. Och det ska ske att vem som helst av Herren nåd begär skall från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Om du av vänner misskända om världen
så förträffligt.